Du lyssnar på Skolsverige som denna vecka har som tema att diskutera Skolkommissionens delbetänkande Samling för skolan. Vi kommer också att prata om Skolverkets förtydligande, Lärarförbundet som skäller på Skolverket och säger att de ska sluta ljuga och Jakobs försök till god undervisning. Mycket nöje! Det här är Skolsverige. Du, Jakob, ja. Välkommen hit, höll jag på att säga.
Hej Karin, tack för det.
Ja, det var roligt att ha dig hemma i Sverige igen.
Ja, just det. För nu ett avsnitt när vi ses på plats. Det blir lite bättre samtal då.
Det blir lite bättre samtal och framförallt så blir det lite lättare att klippa. För du har inte då 9, 10, 11, 17 filer att klippa ihop.
Ja. Nej, det var en utmaning förra gången. Men den här gången är det bättre. Hoppas jag.
Ja.
Det återstår att se i slutet på det avsnittet.
Det märker vi. Men det är ändå lite skönt att det ändå är liksom det som du har att klippa är det som är i datorn helt enkelt.
Jag funderar på hur andra skulle... Men jag skulle kunna sitta och klippa lite band och lite grejer.
Det är ju ändå ganska mycket nu. Det här är näst sista avsnittet för säsongen.
Japp. Sen går vi på sommarlov.
Ja, och då nästa vecka så kanske vi ska avslöja något roligt.
Jag tänker nästa vecka så spelar vi in från Stockholm.
Det gör vi.
Och tänker jag att vi gör. Och då har vi lite mer att berätta om den saken. Men det tar vi sen. Just nu ligger vi och landar i avsnitt vecka 59. Avsnitt 59 som är på temat samling för skolan.
Precis, så är det. Just nu för tiden, just nu i den här månaden varje år så undrar jag ju verkligen varför jag i hela friden blev lärare, för att det är så fruktansvärt mycket grejer.
Det är betygssättningen vi pratar.
Betygssättning, nationella prov, det är alla de här eleverna som hör av sig och säger: men Karin, nu vill jag ha mitt betyg fast jag kanske inte har gjort det jag skulle, och kan jag göra någonting för att få det där betyget som jag ville ha, och de ska ta studenten och det är studentval och det ska planeras och det är så att när de första juni så springer de ut här och sen är det en vecka till. Så är man ju så döende. Så att det är liksom, man behöver sova in på hälsohem i 3 veckor för att överhuvudtaget bli människa igen. Så brukar det kännas. Och mitt i allt detta så har ju Skolverket kommit med ett förtydligande i betygssättningen, så att vi verkligen med säkerhet får lite mer att göra.
Just det var avsnitt 57 för 2 veckor sedan. För att ja, om betygen. Ja,
precis. Och nu har man då bestämt sig för, och nu har vi fått det här då.
Ja, men vi fick ju det för ett par veckor sedan, och det var det vi pratade om sist, men det var lite frågor om det.
Ja.
Och så var det så här, aha, vad gäller det här då? Och så har liksom det här undervisningsrådet varit så här, nej men okej, men berätta då.
Och då står det så här i förtydligandet. Håll i det nu.
Ja, jag håller i mig.
Om en elev har uppfyllt hela kunskapskravet för till exempel E och har en särskilt väl utvecklad förmåga i förhållande till någon del av kunskapskraven, kan det fälla avgörandet i bedömningen, och läraren kan då komma fram till att elevens kunskaper motsvarar till övervägande del och sätta betyget D, även om den delen inte är så omfattande.
Ja, just det. För förut var det så att man behövde en majoritet fysiskt numerärt av liksom, man behövde räkna och ha uppnått de flesta kunskapskraven siffermässigt så fick man ett högre betyg. Men nu kan man tänka, är det någon del som är lite viktigare för ämnet så flyter det liksom.
Ja, fast det är inte så. Även om den delen som är... Så om...
Jo, men om det är ett kunskapskrav som är asviktigt, som är liksom supercentralt, och som man, då kan det liksom gå för sig.
Ja, fast det står ju inte så. För det kan lika gärna vara så att det kan vara en liten så här, att den kan danska väldigt bra.
Jo, fast då kan man inte säga att det är... Läs den sista meningen igen.
Det står så här, då kan... läraren kommer fram till att elevens kunskaper motsvarar till övervägande del och sätta betyget D, även om den delen som eleven då kan till övervägande del eller kan väldigt bra inte är så omfattande.
Okej, men visst, det finns en teoretisk möjlighet att idrottslärare som har elever som orienterar som stjärnor får sätter A-högre betyg. Men det kan också vara att det är de som liksom verkligen sätter det där superviktiga.
Ja, men det kan lika gärna vara så att danskan får liksom, det blir väldigt mycket mer godtyckligt plötsligt.
Det blir det ju absolut, det blir det absolut. och det är, jag förstår att man blir lite så här, aha, vad ska jag göra åt det här? Särskilt om man har föräldrar som, till elever som gärna vill ha lite högre så, som kanske ligger på. Men samtidigt kan jag tänka att det finns en poäng i det, för att vi pratar om det, att de här kunskapskraven vi har är ju inte proportionella mot varandra. Det är inte så att om vi har 5 kunskapskrav i ett ämne som motsvarar de 20% var, så funkar det inte. Utan vissa är lite mer, alltså, mer omfattande, och särskilt om man kollar olika ämnen och så. Och då finns det liksom ändå kanske en poäng att, så här, att när vi tänker övervägande del, så behöver det inte bara vara att man räknar visst antal. Tänk till matrisen liksom, att det visst inte har staplar som går rätt, utan det får faktiskt också vara lite beroende på vad det är för innehåll. För exempel, är du asbra på att simma och asbra på att orientera, då kan inte det vara liksom lika viktigt som att du kan. Jag vet inte vad de andra kunskapskraven är. Men fyll i den historien själv och så kan du räkna ut.
Jo, men samtidigt så tänker jag ju så här då, att det skulle kunna gå åt andra hållet. Om du då är asbra på, liksom, tänk att du är på C-nivå när det gäller typ allt,
ja,
utom just norska.
Det är väl ingen som kommer få lägre betyg av det?
Jo, men, då, nej, men i dagens system så är det ju så att då ska du få det.
Om du inte uppnått alla delar inom C-kravet, just det.
Precis. Vilket gör det hela liksom sådär att, men samtidigt så kan du vara skitbra på norska men inte så bra på någonting annat.
Får man inte möjlighet att fixa det med det här förtydligandet?
Ja, jag vet inte. Nej.
Det är lite otydligt.
Det här förtydligandet är lite otydligt, helt klart.
En liten golfapplåd, tror jag. Kanske går till Skolverket som får försöka igen.
Helt enkelt.
Förr eller senare hittar ni rätt. Ja. Det ska inte vara taskiga. Det ska inte vara dryga.
Nej, men det är
säkert inte av välvilja som jag försöker förtydliga. Men det blir inte supertydligt. Och det kanske är för att förslaget i sig inte är supertydligt.
Nej, vad är det de vill?
Samtidigt, tydlighet kontra flexibilitet. Eller kontra liksom att det ska vara bra på för 300 000 lärare och deras elever.
Vad är det vi ska betygsätta då? Alltså jag kan bli sådär, och då kan vi väl lika gärna ha en tävling och den som hoppade längst fick det högsta betyget.
Ja, men det är dit vi kommer, om vi ska vara tydlighet som ensamt ideal.
Ja, och det är ju inte, men det är ju inte där vi, jag vet inte. Skitsamma. Nej. Vi lämnar det där. Jag orkar inte prata med betyg. Jag förstår
det
inte.
På Twitter, det var Martin Mineral på Twitter som skrev så här: jag bryr mig inte. Jag tycker det är bra om just den här grejen. Det är så här, en riktig golfapplåd till honom.
Ja.
Vi går vidare.
Ja.
Nästa grej. Lärarförbundet är ju en ganska skön organisation. De ryter ifrån det där när det kommer till Skolverket på ett sätt som inte är så himla vanligt att de gör. Och det tycker jag var lite intressant. De har gått ut med grejen så här: Skolverket sprider missuppfattningar om lärarlönelyftet. Mm. Vet du, det här 3 miljarder, nu ska vi höja lärarnas löner. Mm. I Skolverkets förslag till direktiv hur det ska gå till, så har man liksom kopplat det till så här: det ska vara ett särskilt uppdrag som utförs i så. Och då säger Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund: app, här tar vi det lite lugnt. För att det här är inte alls något särskilt uppdrag som instiftas. Det är ingenting nytt som ska göras, det är ingenting extra. Det är inte någon ny sorts första lärare för det, utan det här är pengar som ska gå till lärare som gör lärararbete och inget annat.
Mm.
Och Skolverket får inte hålla på och fippla dona. Lyssna på den. Skolverket måste sluta sprida missuppfattningar om lärarlönelyftets konstruktion och ge intryck av att det är ett nytt uppdrag som du ska rekryteras till, skriver Lärarförbundet. Lärarnas riksförbund går längre och säger att det enbart ska höjas för befintliga lärare och utan koppling till någon förändring i deras tjänst eller uppdrag. Och de ifrågasätter också det här med att en av de här fyra, det finns fyra kriterier som regeringen har valt fram och som ska säga så. Och en av de här är så här: andra uppgifter av pedagogisk natur.
Mm-hmm.
Och då är frågan: vad är det egentligen för uppgifter? Är de lite skeptiska till? Och då säger är det liksom att gå och stryka gardinerna efter skolavslutningen? Kan det antas vara en sån uppgift?
Nej.
Kan det vara att sköta pappersåtervinningslådan i klassrummet?
Nej.
För att här har vi brukar mer verkan. Hur som helst. En liten intressant observation att de här giganterna inom skolutvecklings Sverige inte drar jämt. De brukar ju annars göra det. Mm. För att de har rätt.
Eller hur? Ja, men precis. Men just det här lärarlönelyftet kommer nog att bli omdiskuterat. Och framförallt eftersom att de olika kommunerna kommer att göra olika. För att det är ju så att vissa kommuner har bestämt att lärarna ska ansöka om det. Och där då motivera varför de ska ha högre lön. Medan andra kommuner bestämmer sig för att liksom, ja, men en tredjedel får det. Och det är de bästa, de som hade högst på revisionen. Liksom.
Mm-hmm.
Och det kommer nog
Om möjligt. Det finns för- och nackdelar med alla sätt.
Ja, att läsa, men det kommer nog att skapa än mer missnöje än vad första lärarreformen gjorde. Finns det ju risk för.
Kanske, och samtidigt kommer det ju fler till gang. Så att det kommer också göra mer för att höja alltså lärarnas löner. Vilket ändå är en rekryteringsfaktor om man ska tänka framöver.
Ja, och jag tänker ju mer lön, ju mer pengar till lön, desto bättre är det för lärarna.
Ja.
Så försöker så. Jag tänka när jag precis inte så. Orkar vara kritisk.
Ja, jag håller med dig. Så vi rullar vidare. Ja. Jag gjorde en fantastiskt bra grej igår. En kollega hade planerat en lektion. Vi håller på med innovationer och teknik och sådana grejer. Och då var det en av mina kollegor som tänkte så här, vi ska göra något elevnära. Så ja. Hon förberedde en lektion om konstgräs kontra naturgräs. Och så här, konstgräsplanen, hur funkar de? Mm. Hur har du kommit fram till liksom, tekniken bakom? Och så, för att det, men vi har lite sånt på skolan, man kan förstå. Mm. Våra är ganska dåliga, så det visar sig att de uppfyller inte de tekniska kraven som man annars kan se, som känner igen. Men det är skitsamma. Mm. Så jag förberedde det. Jag läste igenom på morgonen igår. Tänkte så här, men det här är bra, det är fint, det är bra innehåll. Men det är lite tråkig föreläsning. Jag måste liksom öka liksom elevaktiviteten. Så jag lägger in en slide precis i början. Och så tänkte jag säga, men jag lägger en bild på en allsvensk fotboll som har gräs och en som har konstgräs. Och så lägger jag en bredvid varandra så får de gissa vilken som är vilken.
Ja!
Svinbra. För jag läste in mig på att så här, de första konstgräsplanerna var bara betong och så rullade de ut en grön matta. Så här, varsågod. och det funkar inte. Och idag ser det ändå bättre ut. Mm. Och så jag lade in det och jag tänkte, men jag har några elever som har en encyklopedisk kunskap om fotboll. Så jag ändrar om bilderna och zoomar in och zoomar ut och lite så att man inte ser vilken arena det är. Och så här, men zoomar ut lagom mycket för gräset ska vara si och så. Drups svinsnygga helskärmsbilder och så. Kommer dit till lektionen, berättar för dem, de är ju ganska peppade. Jag drar på den här bilden och säger, men hörni, kan ni se då vilken är det som är naturgräs och vilken som är konstgräs? Det tar 2 sekunder. En elev bara, ja, den där klipper de gräser på. Och det är så här, just det. Så att då går vi vidare och är en bra grej.
Ja.
Får man försöka? Ja, men.
Den är underbar. Jag måste säga att jag älskar det. För att det är så underbart med elever. De ser ju saker som de verkligen ser.
Vad tänkte du på? Okej, men. Det var roligt.
Ja.
Då känner jag mig framgångsrik överhuvudtaget.
Ja, men det var ju ändå slutledningsförmåga.
Ja, absolut. Ja. Det var någonstans ett A-kriterium. Någonstans i något kunskapsteater.
Ja, var det ett överväg del kanske då? Jag vet inte.
Den här eleven har, ja, absolut. Tror jag.
Vi får se. Yep. Men vi gör så här att vi lämnar dig med din gräsklippare och så drar vi över till samling för skolan helt enkelt.
Japp, det behövs.
Ja.
Fantastiskt nu. Du, Karin, den här veckan så var det inte så himla svårt att välja tema. För att temat väljer sig själv lite grann, får man säga.
Ja, vi har ju en skolkommission. Vi har inte haft en skolkommission så tror jag sedan 1947.
Var det inte skolans inre arbete, Sia? Var inte det på 70-talet? Som det fanns någon sån? Jag vet inte. Jag läste om den för 10 år sedan, så vet jag inte om det. Mm. Hur som helst, skolkommissionen har vi inte haft på ett tag. Men i veckan som gick så presenterade de sitt första delbetänkande. Och då blir det lite liv i luckan.
Ja.
Kan man säga. De har ju fortfarande ett år på sig eller vad det är innan de ska presentera sin faktiska slutrapport. Men nu har de kommit med delbetänkandet. Så är de inte kommit hittills. Vad tror ni om det här? Vi har lite grejer på gång. Så de hade presskonferens där Gustav Fridolin och Aida Hadzialic och Helene Hellemark Knutsson var där och Anna Ekström, Skolverkets generaldirektör, var ju där och liksom presenterade för dem så här, okej, så här långt har vi kommit hittills, för att hon är också ordförande i skolkommissionen. Så.
Och de hade fått det här delbetänkandet, tänker jag då.
Precis. Så.
Och det kallas samling. Det är en SOU-rapport som man kan ladda ner om man känner för det.
Känner man för att söka på det så heter den 2016-38.
Mm, och den heter Samling för skolan.
Yep.
Ja.
Och de kommer fram till lite olika saker. Så att liksom så här, hur kan vi göra skolan bättre? Så att det är så. Och i det här finns det huvudmän, det finns kommuner, det finns liksom friskolor, det finns organisationer för kommuner och friskolor, det finns lärare, det finns lärarfack, det finns elevorganisationer och elever och rektorer, Lite blandat folk.
Men det finns också faktiskt människor från arbetslivet och från, från näringslivet och från arbetslivet och från olika fakulteter. Mm. Så att det, men inte så många lärare som lärarorganisationerna.
Nej, nej, nej. Och där är tanken är att det här i över 10 års tid ska liksom vässa till skolan för att det ska bli... Det ska vara några få konkreta målsättningar för förbättrade kunskapsresultat, högre kvalitet i undervisningen och stärkt likvärdighet. Det är de tre. Mm. Högre kunskaper, mer likvärdighet och bättre kvalitet.
På undervisning.
Ja, ja men precis, precis.
Man vill satsa på det.
Mm. Japp. Och det ska vara liksom lite så. Så jag tänker vi pratar igenom det här och så ser vi lite vad det är för någonting.
Nej men det, jag tänker bara det här att man helt plötsligt har liksom bestämt sig för att man ska ha en nationell målsättning. Min första tanke när jag läste det var väl, har vi inte det? Är inte läroplanen då den nationella målsättningen kanske?
Läroplanen säger ju ingenting om utveckling.
Nej, men den gör ju inte det. Men det var ju precis det som var lite... Och nationella målsättningar finns i många framgångsrika skolsystem, men de finns inte i Sverige. Men det var en liten tankeställare för mig, för jag trodde nog att vi hade det. Eller jag har
det
inte
är
tänkt.
Verkligen en bra poäng. Men det hänger lite med det vi pratade om när vi för något år sedan gjorde avsnitt om den funktionslösa skolan.
Mm.
När vi pratade om att i länder som Storbritannien kan man säga att våra skolor står för det här. Eller vårt skolsystem jobbar med det här.
Mm.
Men det kan vi inte säga i Sverige. Mm. Men om vi säger att vi fokuserar just nu på högre likvärdighet, bättre måluppfyllelse och
högre
kvalitet i undervisningen. Och så. Mm. Det är liksom våra tre grejer just nu som vi behöver lyfta.
Mm.
Då är det lite tydligt att kunna sätta fingret på de grejerna.
Ja, och det är ju det som olika kommuner håller på och lallar med. Men det blir ju liksom olika kvalitet beroende på hur de möter upp dem och hur mycket förvaltningen förstår att möta upp de politiska målen och säga då, om ni vill att vi... För att det blir väldigt mycket lättare med mål. Jag tror att ibland så tror man att de är flummiga. Men när man sätter ett mål, om politiker sätter ett, eller liksom att man får ett nationellt mål eller någon förvaltning sätter en målsättning, då kan ju faktiskt varje skola svara med, men då har, för att uppnå de här målen så har vi de här behoven. Och då kan man på ett helt annat, mycket mer konstruktivt sätt kräva saker av huvudmannen.
Ja, man kan fördela resurser och uppmärksamhet och så det är en bra poäng överhuvudtaget. Och de är ganska tydliga med att även om det finns en punktlista som vi kommer in på, då ska man inte se det som en meny där man kan plocka enskilda saker. Det finns liksom inte ett förslag som kommer göra skolan bättre, utan här får man tänka att det här är gemensamt och sammantaget och det kommer ihop leda till att vi kan ta del av en del av de förbättringsarbetena som man har sett i andra länder. Att säga, okej, men andra länder höjer sina resultat, vad gör de? Tillsammans kan vi genomgå en likadan resa om vi gör det här ihop. Så det är inga enskilda punkter att vi tar det här och skippar resten, utan för att det ska funka så behöver vi göra grejerna liksom sammantaget, är deras förslag. Så. Och den första grejen som också är kanske en av de intressantaste punkterna, säger jag, handlar om statlig styrning av skolans finansiering. Vi har ju pratat om det här nu ett tag. Med statlig skola, kommunalskola, kommunalisering. Och det är 10 år och 10 miljarder som det skulle kosta att göra. Nu ska vi gå från dit. Och då är frågan, men vad är det för mellanvägar? För sanningen är väl någonstans att skolan är både statlig och kommunal. Och den har varit det förut och den är det nu. Utan frågan är bara hur man ska, liksom, vad ska ligga var. Någonstans. Och då har de tänkt sig, pengarna i alla fall. Nej, det borde vara lite mer statens grej. Och det har vi väl sett lite som en utveckling de senaste åren. Kolla på mattelyftet, läslyftet, alltså lärarlyftet, alla de här liksom särskilda lönesatsningarna och så. Staten tar ju ett allt större ekonomiskt ansvar för skolan. Och det är inte helt orimligt.
Nej, jag tror att jag ser det. Vi har i alla fall på den här skolan alldeles nyligen varit på utflykt på två olika kommuner i Sverige för att liksom hitta vad vi behöver göra och utveckla. Och då, alltså det som, när vi kommer tillbaka, så det som vi slås av är ju att vi har så ofantligt eftersatta lokaler och lite pengar i Göteborg. Och vi är ju en skola som har knöfulla klasser och massor med så, liksom, det är fullt och överallt. Och man tänker liksom, hur kan vi ha så ont om pengar?
Det måste vara för att kommunen prioriterar lite annorlunda än vad man gör i andra kommuner. Tänker jag vet ingenting.
Ja, men så är det ju naturligtvis. Å ena sidan, och å andra sidan så har vi nog kanske inte en helt smidig organisation uppåt, tänker jag.
Nej.
Att vi har många mellanchefer och mellanled.
Ja, och de kostar ju pengar.
Ja, de kostar pengar och det skulle behöva liksom ses över, för att det är inte helt rimligt att man i samma utbildning i en annan stad får någonting helt annat.
Nej.
Fast för att i slutändan så är det ju samma pengapåse som delas ut till utbildningarna oavsett var du bor i landet. Och då kanske man ska liksom också ha en likvärdig utbildning oavsett var du bor i landet.
Ja, och här kollar de inför, när jag berättade om det, att inför sitt slutbetänkande kollar de på två olika förslag på modeller.
Mm.
Antingen någon sorts liksom nationell styrd så här, resursfördelningsmodell, att alltså ni ska göra så här och så här och så här.
Mm.
Särskilt kopplat till undervisning och elevhälsa. Och så det andra är att de kollar på sektorsbidrag för skolan. Och så. Och båda modellerna innebär att man skulle lägga mer energi på att vikta för elevers sociokulturella bakgrund.
Mm.
Överhuvudtaget, men också generellt för kommunens finansiering till friskolor och så.
Mm.
Vilket är bra, för att friskolor, alltså min bild av friskolor är att de inte vill ha de dyra eleverna, och att det också hänger ihop med att de inte får finansiering för att ta de dyra eleverna. Och det skapar en segregation i sig. Så. Lag så borde man göra så att så fort skolor och elever kostar mer, så borde det också komma med extra bidrag, för annars blir det så. Det är något man väldigt sällan pratar om, men annars blir det ju så att extra satsningar på vissa elever sker på bekostnad av jämnåriga klasskamrater. Att liksom andra elever som råkar gå på skolan samtidigt som de dyra eleverna förlorar i extra tid, i extra uppmärksamhet, i extra resurser, i tidigt stöd. Allt sånt dras in när man behöver anställa fler elevassistenter eller fler liksom så. Och det är ju någonting som föräldrar skulle kunna få fan för. Eller bli helt galna för. Och som politiker skulle kunna få fan för om det var så. Vill du ta samtalet? Ska vi?
Nej.
Men det skulle kunna vara en grej som politiker skulle kunna få fan för om föräldrar förstod det.
Mm.
Men sanningen är att det är så. Och för att vi viktar inte tillräckligt bra för att en del elever av naturliga skäl måste få kosta mer än andra.
Nej, men precis så är det ju. Och det är ju ett jätteproblem idag. Tänker jag. Att vi låter det, och det kan ju vara grannskolan, att det här valet gör att det finns då de resursstarka barnen väljer en skola, medan grannskolan får de resurssvaga barnen, men de får lika mycket kronor och ören i slutet, eller i början av året. Och det är klart att det inte gynnar skolsystemet.
Nej, det spär bara på segregationen.
Ja, och istället, alltså dels så spär ju valet på segregationen, och sen så spär ju också själva resursfördelningen på det. Så att det, alltså, ska man, det jag tror att man måste förstå är att det här valet, skolvalet som man tror är här för att stanna, det måste man förstå att det är dyrt.
Det är dyrt, och det är skapat av människan, inte av Gud någonstans.
Nej, men och att det är en dyr reform. Alltså det är en dyr valfrihet. Den kostar pengar, för den måste kompenseras.
Och det var man ganska tydlig med vid presskonferensen. Att liksom, när man ansluter sig, vi ska komma till det sen. Man ansluter sig till friskoleutredningens förslag om att liksom, eller antagande om att liksom friskolereformen är här för att stanna. Mm. Det är ingenting man kommer att ge sig på.
Mm.
Och det är väl bra. Men också, varför kan vi ge oss på allting annat förutom just den grejen? Då tänker jag alltid så här, aha, den grejen vill jag ge mig på och peta lite på. För hur kan det vara så att i hela den här världen av föränderlighet och liksom utveckling och att så finns det en sak som ingen någonsin får prata om? Då blir det lite så här, jag vill prata.
Nej, men jag tror att vi måste politiskt prata annorlunda om den, tror jag.
Mm.
Jag tror att vi måste prata om den som att det är en dyr grej.
Mm.
Den här valfriheten som vi tycker oss vara värda och vilja ha, den kostar pengar. Det måste vi prata om. Jag säger inte att den är fel eller dålig eller så, men den, för att kompensera för valets liksom orsaker, det som valet orsakar.
Mm.
Då måste vi vara beredda att betala mer skattepengar till skolan.
Japp. Det här med friskolor och skolval och så, vi kommer in på det, för det har varit den största mediala grejen, men det är faktiskt inte ett förslag de lägger. Så vi håller lite på den, och så kommer vi tillbaka till det senare, tänker jag. För vi ska ändå vara i den här delbetänkandet ärliga och prata om det de har föreslagit.
Japp.
För de har haft lite otur med media, kan vi säga.
Men det har man, för det mesta, tänker jag.
Så tänker jag, det är lite svårt att kontrollera.
Ja.
Nästa punkt de pratar om då, det är också staten. Då ser de så här, mer statligt stöd och mer samarbete. Och framförallt att staten borde ta ett större ansvar för att få alltså, huvudmän och skolor att samarbeta. Och det tänker jag är en ganska bra poäng. Det finns ju liksom initiativ genom sociala medier och genom eldsjälar och så som driver det. Det finns några få kommunförbund som tar det ansvaret.
Mm.
Men de absolut flesta gör inte det. Och det saknas strukturer för att få skolor och kommuner, framförallt kommuner, att samarbeta på riktigt.
Mm.
Det gör det. Jag menar, du och jag jobbar 2 mil från varandra, 3 mil från varandra kanske. Vi hade ju aldrig haft något utbyte om det inte vore för att du och jag själva har lärt känna varandra.
Nej, och det är ju dessutom mellan skolformer. Mm. Och vilket också är viktigt. Men jag tänker ju att det är inte bara det. Jag tänker en sån här enkel sak som när vi införde Google Apps for Education här i Göteborg.
Mm.
Så lades det ner konsultpengar och massor med tid och kraft och ork i vår förvaltning på att få fram ett avtal som stämde överens och var utvecklande och bra.
Mm. Mm.
Det här avtalet måste sen varenda jädra kommun i Sverige fatta med Google.
Mm.
Och hålla på och deala med Google om. Det är klart att de kan använda våren som förlaga, men det är fortfarande så att alla måste ha de här konsulterna och så vidare. Det är klart att det är ett otroligt resurslöseri och tidskrävande arbete istället för att det bara är så att om vi utser de här tre liksom, kommunerna för att fatta det här. Det är ju en väldigt konkret grej att vi behöver lösa molntjänsterna. Vilka kommuner tar ansvar för det och löser?
Det är en liten konkret grej som är en ganska tydlig sak. Ja. Jag tror inte att Skolverket eller Skolkommissionen åsyftar sådana praktiker. Nej. Utan det är mer andra saker. De pratar om systematisk kvalitetsarbete, de pratar om regionalt kompetensförsörjning. Det är intressant. Vad finns det för liksom kompetensbehov i Göteborgsregionen?
Mm.
Och vilket ansvar tar vi för det? Nu har vi ett kommunförbund som är ganska bra på det. Men det finns många regioner i Sverige som inte har. Alltså det skolan inte riktigt har den kopplingen till arbetslivet. Så. Och också stöd till skolutveckling och erfarenhetsutbyte och sådana grejer. Så det är mer också fokus på undervisningen. För det är klart att vi måste lösa med pappersarbetesgrejerna. Liksom. Avtal med den här och den här. Absolut, ja, men, självklart det är inte en diskussion. Men även de andra bitarna måste komma till.
Ja, men precis. Men jag tror att har du ett systematiskt utbyte så kommer det att komma automatiskt att du löser de här små konkreta grejerna som går att störa oss. Som vi äter massa pengar från att utveckla undervisningen systematiskt.
Mm, mm.
För nu måste varenda jädra liten skitkommun ha någon liten grupp som utvecklar olika saker. Istället för att säga att ja, men samarbetar vi. Och GR är ett lysande exempel.
Mm,
och det finns ju Hallandsregion, eller ja, vad säger jag nu? De är väl med i GR, va?
Det tror jag.
Mm. Men det finns ju, men till exempel Göteborg är ju inte med där.
Jo, det är visst.
Ja, bara ibland.
Ja, men det är för Göteborgs stad väljer att göra egna grejer också. Men ni är också med och betalar. Så ni är med, bara, ni envisas med också göra egna saker. Hur som helst. Ja. Nästa ganska intressanta grej. Vi ska få levels i läraryrket.
Ja!
Det är det som, om man ska prata gamersnack, är det som händer här. Gamersnack, jag vet ingenting om det som händer överhuvudtaget.
Jag vet är inte du en gamer, Jakob?
Nej, jag vet ingenting om sånt. Men vi ska få i alla fall olika nivåer. Och det är inte så
mycket roligare med levels.
Ja, vi ska för att kunna levela upp. Och det är ganska, det finns en positiv kultur inte. Man kan liksom utmana sig själv och så. För att prata byråkratspråk så ska vi få professionsprogram för lärare och rektorer.
Mm.
Och då ser de att inom ramen för de här då, så bör det etableras ett antal kvalifikationsnivåer som utgör tydliga utvecklingssteg och karriärmöjligheter för lärare. Levels.
Men jag gillar det. Och det är jättefånigt att jag gillar det. Mm. Jag gillar det jättemycket. Alltså, och då kommer ju som halva lärarkåren. Men var det inte bäst att undervisa? Men jag tänker en sån sak som är skitviktig. Som att vara ämneslagsledare. Och föra diskussionen i ämnesutvecklings... Alltså ämneslaget framåt. Och få ämnesutvecklingen att gå framåt. Det är en profession som vi inte har någon utbildning till. Det finns små kurser som man kan betala. Som är superviktig på varje skola. För har du inte den så får du liksom inte med det hela ämneslaget och då kommer inte ämneslaget att utvecklas och så kommer du inte få någon undervisningsutveckling.
Nej, det är precis så. Och det är också så att man ska bara säga så här, man kan säga ganska tydligt i början på lärares yrkesliv att där man tar sig in i ett yrke, man lär sig mycket, man utvecklar sig själv och så. Och det, man brukar säga att efter ungefär 4 år så brukar lärare sig utveckling stanna av.
Mm.
Och det är ganska intressant för då har man någonstans van sig vid yrket. Sen har man typ 30 år kvar om man börjar tidigt. Ja, vadå? Ja, men det är för att det inte finns några olika steg. Det är för att det inte finns några olika liksom, eller strukturer för att utvecklas vidare. Om man tänker att så här, nya lärare ska mentorer, man ska komma in i yrket, absolut. Men vad händer sen? Och där måste man bygga på fler, tänker jag, en naturlig progression. Och det är också för att göra yrket attraktivt. Alla alltså attraktiva yrken har möjlighet att göra karriär.
Mm.
Inom läraryrket så har man inte det utan att ta steget bort från klassrummet. Förutom då, och nu första lärargrejen som inte riktigt är ett karriärsteg. Så det behöver vi införa ordentliga karriärsteg från början.
Ja, och bra förankrade sådana, tänker jag.
Ja, precis. Och det blir inte en fokus pokus, det blir inte en rektorsfavorit, det blir inte så vadå, är jag dålig? Nej. Nej, det är bara du inte kommit dit än. Alltså, kolla på alla andra branscher, det är ingen som kan bli sur för att du inte är högsta chefen på det här och det här avdelningen eller det här kontoret. Eller för att du inte är överläkaren. Du kan fortfarande vara en superkompetent läkare, du har bara inte kommit dit än.
Nej, men
och det
precis.
Är liksom för att man inte har... Så, där eller måste du vara professionella för det.
Ja, och jag tänker ju, jag gillar också det här att det finns ju faktiskt en massa saker som behöver göras på en skola som vi behöver, alltså den här platta organisationen där alla gör allt.
Mm.
Det blir ju liksom att då får vi den här konstiga löneutvecklingen där alla tjänar lika mycket, där alla och så blir det liksom men de som faktiskt går in och stöttar upp i en klass som är extra stökig, de som faktiskt liksom, ska vi inte ha det så? Är det inte det en ganska bra grej?
Att
vi har som de skickliga lärarna som faktiskt tar emot de nya lärarna och så vidare. Och det handlar ju inte om att de är skickliga, utan det handlar om att de har gjort det här länge och de har liksom utvecklat en kompetens i det.
Japp.
Och så.
Du, fjärde och sista området som jag är inne på just nu är det här med likvärdighet. Och det här, det är det här som media har snappat upp en liten del av. Eller liksom.
Ja.
Och det har verkligen snappat upp. Men egentligen överhuvudtaget så är det så här, om vi ska fokusera på det andra först för att lyfta fram det. Så är kommissionen, de har ju liksom så att de vill bryta skolsegregationen, det är det som är poängen. Och då kollar de på alla möjliga olika saker. De kollar på så här, borde vi ha regler som säger att huvudmän och rektorer är skyldiga att försöka skapa en så stor social sammansättning som möjligt i skolor och klasser. Kan man göra det? Hur skulle man göra det? Hur skulle man liksom ha, vad har man för regler och regelverk när det kommer till så här, skolval och liksom resursfördelning kopplat till det och så. Och då finns det en del som har så här, tryckt in i det som alla har snappat upp, nämligen att de överväger att eventuellt kanske möjligtvis föreslå ett obligatoriskt skolval. Och det är otroligt konkret att föreställa sig det. Och därför så tror jag att alla människor skiter i allting annat, så bara fastnar man vid det obligatoriska skolvalet. Det ska inte vi göra, men om vi går in på det lite grann. Om vi bara så här, nafsar lite på det och sen släpper det. Vad tänker du om tanken på obligatoriskt skolval?
Jag tänker att det är ju ett sätt att försvara liberalism med tvång.
Eller hur?
Så tänker jag. Men jag tänker att det finns.
Ja, det är ganska roligt på det sättet faktiskt.
Det är ju på något sätt en sån. Vi konstaterar, alltså att man ens överväger det är att man konstaterar att det fria skolvalet inte funkar. Men eftersom att publiken eller de som röstar vill ha det fria skolvalet och de som framförallt är högljuddast vill ha det, då ska vi ha kvar det. Men då måste alla. Även de, alltså jag tänker det finns ju så många barn som har föräldrar som inte bryr sig.
Men det handlar
inte om
att de inte bryr sig, det handlar om att de inte kan. Det handlar om att man inte har liksom kompetensen att göra det. Det kan vara folk som bryr sig också, men som inte bara förmår sig att göra det, för man inte kan av olika orsaker.
Ja,
det är otroligt cyniskt att tänka att så här, nu kommer alla välja, nu kommer det bli bra.
Nej, men och sen kan jag bli sån här också att vi ska stärka likvärdigheten. Och varför vi måste stärka likvärdigheten handlar ju om att det fria skolvalet inte slog ut så väl som man trodde. Det skulle ju konkurrera ut de dåliga skolorna. Det har det uppenbarligen inte gjort.
Nej.
Och det är inte att göra bara för att vi tvingar en massa människor att människor att liksom välja.
Nej men precis, och bara för att man ska välja så blir inte det så. Och det är ganska intressant, för när skolkommissionen tillsattes då blev alla intervjuer på förra presskonferensen så, då sa gymnasie- och kunskapsminister Aida Hadzialic att alla skolor ska vara bra skolor och inget barn ska lämnas efter. Vilket är en bra poäng. Så ska ju politiker säga. Men då är frågan så här, varför ska alla ha en obligatorisk skolval om alla skolor ska vara bra skolor och ingen ska lämnas efter? Det blir ju någonstans att man bygger in det ändå. Jag tycker det känns någonstans som att min magkänsla, om jag ska spåna lite här, är att just den här punkten har varit så här, utred vad ni vill, men det här får ni inte ifrågasätta.
Mm.
Och då har man kommit fram lite till, aha, men vad kan vi hitta för olika alternativ till det? Som stämmer överens med att man vill ta ett seriöst grepp om skolsegregationen.
Mm.
Det känns som att det finns politiska direktiv, för de finns ju där naturligtvis. Om man har haft den värsta friskoleutredningen och kommer fram till en grej, då kan inte en annan utredning se en annan sak så bara några månader senare.
Nej.
Det är ganska veligt, utan någonstans får man ändå komma fram till att så. Och då verkar det finnas en politisk vilja att behålla friskolorna, och det är det som är grejen.
Men jag tänker ju så här, att vad som inte står där som jag funderar på i stark likvärdighet är ju att vi kan väl ha friskolor men ett intag där kommunen fördelar eleverna.
Ja, och det kanske är det som man kan läsa mellan raderna. Så här. Det står att de vill ha regelverket för placeringen vid skolenheter bör ses över. Mm. Det kanske är en sån grej för exempel.
Ja, och den känns ju alltså att det är kommunen, alltså att man ansöker till skolan och sen så får du inte någon skola välja elever.
Så det är de här förslagen de har. Och det är bra förslag, tänker jag. Jag har ju läst det några gånger och kommit fram till så här, vad är det egentligen som är nytt i det då? Alltså, är inte det saker vi alltid pratar om? Det är så här, aha, give me something else, tänker jag lite så. Men det kanske är jag som är dum i huvudet, jag vet inte.
Nej, men Jakob, jag tänker att du vet ju detta. Jag har ju tyckt detta. Jag såg att Per Kornhall uttryckte sig på Twitter att det här, det här skrev jag i min bok Barnexperimentet
redan
2012. Och jag skrev någon debattartikel om det så här och så här.
Ja, så varför man inte bara kunde fråga honom?
Ja, men alltså, nej. Eller ja, för att saken är ju den, det man har, det som är det nya nu är ju att det finns en SOU-rapport där man faktiskt har en väldigt bred uppslutning bakom. Mm. Och det är viktigt rent politiskt, tänker jag.
För att ja, för det finns en samling för det, som rubriken säger. Okej, ja, jag fattar.
Ja, men sen är det ju så här att det kan stå vad fint som helst i den här rapporten. För att det är ju först när nu då de här sittande regeringspartierna börjar göra politik av det. För det är nu det blir intressant. Vad kommer det för förslag utifrån detta? Det är ju då det blir liksom högst relevant. För nu har det ju bara kommit liksom, så här tycker vi. Men sen så ska de ju göra konkreta saker.
I januari släpps slutrapporten och sen så kommer den konkreta politiken, hoppas vi. Det farliga med januari 17 är att det är ganska nära till januari 18 och sen är vi inne i ett valår. Mm. Och sen vet jag inte vad som är det. Men det där ska vi inte vara för cyniska om. Utan vi gör så att vi ger en rekommendation att läsa det som finns läst, skrivet om den här utredningen. Bara för det är intressant att veta vart är skolan på väg. Förslaget från början var att de skulle ta fram den nya moderna skolan. Det kanske de gör, vem vet. Hur som helst så är det bra poänger skrivet av kloka människor.
Ja, och jag tycker man ska läsa det för att kunna faktiskt veta vad det är vi diskuterar.
Japp. Och där rundar vi av och så lämnar vi över till en elevkrönika. Tack för att ni har lyssnat. Gå in på iTunes, prenumerera. Tipsa dina kollegor, för guds skull.
Ja.
Karin är inte säker på att du behöver tipsa dina kollegor. Jag tycker du ska tipsa dina kollegor om den här podden. Och vi gillar ju att interagera med er. Så gå in på vår hemsida, fyll i det här formuläret. Och så ses vi och hörs vi nästa vecka. Då ifrån Stockholm. Ha det gött, hej.
Hej.
Det bästa i skolan är att man har kul. Och jag ska bli klar när jag blir stor.
Jag har väntat tills jag ska läsa. För mamma orkar bara inte läsa så mycket. Och då kommer jag läsa många långa böcker. Slut! Hej då! Det här är Skolsverige.